Upplyft era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 14:e kapitlet med början på den första versen. Lukas 14. När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de på honom. Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. Jesus frågade de laglärda av fariseerna: är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller är det inte tillåtet? Men det teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Och han sa det till dem: om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat? Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna valde ut de främsta platserna berättade han en liknelse för dem. Han sa det till dem: när någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du. När den som har bjudit både dig och honom kommer och säger till dig: lämna plats åt honom, då måste du skamsen inta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesu, tag mitt arma hjärta, tag det, sköt det som du vill. Se, med all min synd och smärta hör jag dig ju evigt till. Ond i själva hjärtegrunden, utan liv och frid i mig, är jag om en Jesu bunden från min moders liv vid dig. Lär mig taga dig på orden, utan alla om och men. Och låt ingen makt på jorden binda mig på nytt igen. Med din trohet mig bevara, du som gjort mig rättsligt fri. Låt mig ej i någon snara här försåtligt fångad bli. Amen. En kristen människas frihet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så skildrar livets ande genom aposteln Paulus en kristen människas frihet. Det finns en syndens och dödens lag. Den säger: du skall och du skall icke. Den befaller dig att älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Den kräver helighet i tankar, ord och gärningar. Ni ska vara heliga, till jag, Herren er Gud, är helig. Och det är måttstocken efter vilken vi var och en ska mätas. Och den här lagen accepterar inga avvikelser, och män i våra ögon aldrig så obetydliga. Tvärtom, felar man på en endaste liten punkt så fälls man över hela linjen. Den som felar i ett är skyldig till allt. Lyckas man med de allra största ansträngningar uppfylla alla lagens fordringar vad gäller det yttre livet, såväl i fråga om vad som är förbjudet och vad som är befallt, så hör allt sammans hemma på sophögen om man i det allra lilla minsta tänkt en oren tanke, om man så blott för ett ögonblick sviktat i kärleken till Gud eller nästan. Syndens och dödens lag, så kallas den i skriften, därför att den är sådan. Den ställer syndaren med hela hans skuldbörda inför den helige och rättfärdige Guden, och den dömer till döden. När budordet kom fick synden liv och jag dog, säger Paulus. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. När syndens och dödens lag talar lägger den syndaren under fördömelse. Och det finns ingen ursäkt. Det finns inga förmildrande omständigheter. Det finns inget som heter nåd. Bara dom och evig död. Sådan är syndens och dödens lag. Men vårt ingångsord från Romarbrevets 8 talade om en kristen människas frihet. Frihet undan fördömelsen. Fri från syndens och dödens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och så kommer förklaringen. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Han har gjort mig fri. Det finns en annan sorts lag än den som dömer till döden. En lag från livets ande. Profeten Jeremia skriver om denna lag. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Och profeten Hesekiel talar om samma förbund då Herren genom profeten säger, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och så göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Förlåtelse för alla missgärningar. Synderna utstrukna ur Guds minne. Ingen fördömelse. Fri från syndens och dödens lag. Till att av hjärtat lyda Guds vilja och vandra efter hans bud och stadgar. Hur har detta det omöjliga blivit möjligt? Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synd. Romarbrevets 8:3. Så gjorde Gud. Så handlade han. När syndens och dödens lag dömde oss till döden, så lät Gud fördömelsen drabba en annan. Guds son, Jesus Kristus, blev människa. Han blev en av oss, men med en avgörande skillnad. Till det yttre var han lik en syndig människa, men han var utan synd. Han var ren och helig, och han levde det rättfärdiga liv som du och jag aldrig hade kunnat leva. Och så blev i honom Guds heliga lag uppfylld. Men än mer, den stora syndaskuld som mänskligheten genom lagbrott dragit över sig, tog Jesus på sig. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Andra Korinthierbrevet 5:21. Och så drabbades han av fördömelsedomen. Han led förbannelsens död på korset, och detta skedde för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och då heter det nu: en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Andra Korinthierbrevet 5. Detta är evangelium. Det är frihetsbudet, fritt förkunnat för alla syndare. I Kristus Jesus är du räddad från fördömelsen, fri från syndens och dödens lag. I honom står du rättfärdig och helig inför Gud, alldeles oförskyllt, utan att ha förtjänat det. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Romarbrevet 3. Ty jag ska förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Den nåden hör bara samman med Kristus Jesus. Utanför honom står man under lagen, under fördömelsen, och där råder ingen frihet. Under lagen, ett av de områden där Jesus gång på gång hamnade på kollisionskurs med fariséer och skriftlärda, gällde sabbaten. Det stod under lagen och var fiender till den frihet Jesus förkunnade. Noga vaktade de på Jesus och hans lärjungar och var alltid beredda att anmärka och klaga. Och vi läste då i dagens evangelietext om hur Jesus på en sabbatsdag blev inbjuden att äta hos en av de levande fariseerna. Och det tycks som att inbjudan inte var skett, har ju det gjorts på alldeles rena bevekelsegrunder. För det står att de vaktade på honom. Och se, det gick som de hoppades. Mycket påpassligt uppenbarar sig en sjuk man som behöver hjälp. Och man kan undra om fariseerna har kallat dit honom just för att sätta Jesus på prov och se om han skulle bryta sabbaten. Fariseerna hade nit om lagen. Det hade sin grund i en mycket allvarlig gudsfruktan. De var uppfyllda av detta att göra Guds vilja. Och deras tro och övertygelse sade dem att om man bara var tillräckligt noga, så kunde man uppfylla Guds lag. Svårt var det, och det krävde oerhört mycket. Men de ansåg ändå att det var möjligt att på den vägen bli rättfärdig inför Gud. Och ett av de lagens bud som fariseerna i sitt nit omgett med många bestämmelser var just tredje budet, budet om sabbaten. Allt som man på något vis kunde hänföra till arbete var strängt förbjudet på den dagen, och fariseerna vakade noga över att ingen bröt mot detta. Och jag minns när vi vid ett tillfälle gjorde
studiebesök i synagogan i Stockholm hur rabbinen berättade om att en del av församlingsmedlemmarna, om det regnade så tog man inte en paraply med sig för man skulle inte bära på något extra. Bara som ett exempel på hur noga man var med att inte bryta sabbaten. Och man fick också utfärda dispens när det gällde hur lång en sabbatsresa skulle vara. Alltså den sträcka man hade lov att färdas på en sabbat. Nu står den sjuke mannen där på sabbaten framför Jesus och vill bli botad. Och så vaktar värdfolket på honom, fariseerna. Vad skulle nu Jesus göra? Han frågar de laglärda och fariseerna om det rent principiellt är tillåtet att bota sjuka på sabbaten. Och han får inget svar. De törs inte svara utan tiger. Och så botar Jesus den sjuke mannen och låter honom gå. Och så vänder han sig sedan till sina antagonister. För sådana är de. De är fiender till det evangelium Jesus förkunnar. Och ute efter att klandra honom. Och så kommer en ny fråga. Om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat? Och så står de där igen och vill inte svara. Det visar sig att allt deras nit om sabbaten blir bara luft. De står där beredda att anklaga Jesus för sabbatsbrott och så avslöjas de som hycklare som inte kan eller törs eller vill svara på Jesu enkla frågor om vad man får göra eller inte göra på en sabbat. Och då fortsätter Jesus med att berätta en liknelse. Och den här bilden har alltså sin tillämpning på dem som är samlade till måltid tillsammans med Jesus. Jesus ser nu när man lägger sig till bords hur mån man är om rangordningen vid bordet och att man är angelägen om att få de främsta platserna. Och så säger Jesus, när någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du. När den som har bjudit dig och honom kommer och säger till dig, lämna plats åt honom, då måste du skamsen inta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig, min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Till var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och med den liknelsen avslöjar Jesus hur grundfalsk fariseernas inställning är. Genom sitt nit om lagen ansåg de sig värda de främsta platserna i Guds rike. De kunde ju stoltsera med många goda gärningar och tacka Gud för att de stod så högt över de usla syndarna. Men kommer man inför Gud i det sinnelaget så blir man djupt förnedrad. Då ska man få erfara hur syndare som inte har annat att räkna med än nåd, oförtjänt nåd, bli bordsgäster i Guds rike, medan den själv upphöjde, egen rättfärdige, kastas ut till gråten och tandagnisslan. Varför? Därför att man står under syndens och dödens lag. Och då blir man dömd, inte efter nåd, utan efter vad man förtjänat. Min vän, sätt dig högre. Det är frälsarens ord till den usle syndaren. Den som i sina försök att lyda Gud och vandra hans vägar har funnit sig vara alldeles olydig och oduglig. Så ju mer man har försökt bara sett mer av synd och oförmåga och därför funnit sig vara alldeles utan all egen förtjänst och därför inte ha annat att hoppas på än att Gud nu för Jesu Kristi skull måtte vara barmhärtig och nådig. En sådan ska mötas av hälsningen. Min vän, sätt dig högre upp. Till var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Den som är i Kristus Jesus är fri. Där har Herren Jesus omskapat hjärtat till att älska och tjäna honom. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska också vårt sabbatsfirande komma från hjärtat. Vi firar inte sabbat under lagens tvång, utan som Guds fria benådade barn. Vi firar inte heller sabbat som i gamla förbundet, då sabbatsfirandet var bundet till en viss dag. Den sabbaten är i nya förbundet avskaffad. I nya förbundets tid är alla dagar sabbatsdagar. De ska vara de kristnas evighetsdagar, för att påminna oss om den eviga sabbatsvila som väntar Guds folk. Så inte heller söndagen instiftad av Gud som en nya testamentets sabbat, utan de första kristna valde en annan dag än sabbatsdagen till gudstjänst och vilodag, för att visa att en kristen människa är fri att fira sabbat alla dagar. Men att man valde den första dagen i veckan till att samlas till gudstjänst, det hade ju sin parallell. På den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och så vilade han från alla sina verk. Så har de kristna valt söndagen, Kristi uppståndelses dag, då Herrens nya skapelseverk fullbordades, till den dag då man fri från lagens krav och hotelser får söka sin vila i Gud. För de första kristna så var det för de allra flesta inte tal om någon ledig söndag. Man var slavar och man arbetade alla dagar i veckan, och man fick söka sig tillfällen när man kunde samlas med sina trossyskon till gudstjänst. Så lever vi nu i ett samhälle där många yrkesarbetande också får göra tjänst på söndagen. Och så får man ibland försaka församlingsgemenskapen och söka sin uppbyggelse i ordet vid andra tillfällen. Men var och en får ta varje dag som en gåva från Gud, och så i trohet arbeta i det som är vars och ens kallelse, och se fram emot den dag då Herrens eviga sabbat randas. O Herre, när din sabbat en gång randas och vi hos dig i evig frid får bo, låt då vår sång i helgonkören blandas, och låt oss skåda vad idag vi tror. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, vi ber dig, låt din helige ande leda oss så att vi gärna hör och tar emot ditt ord. Låt oss genom detta ord bli helgade, så att vi sätter all vår förtröstan till din son Jesus Kristus, att han alena är vår rättfärdighet och vår återlösning. Amen.